Jag såg det i deras ögon och jag vet. Rent så här, mammainstinkt att bara, det här är inte dem. Det här är inte ni.
Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som berättar sin historia och erfarenheter de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi prata om här. I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Magdalena. Välkommen hit Magdalena. Berätta vad du har varit med om.
Min berättelse är hur man lever med en psykopat där man inte har möjligheten att vända ryggen till den personen. Utan man har barn tillsammans med någon som har träffat en psykopat och den personen tar över helt enkelt. Bara några dagar innan jag skulle göra den här resan så kom han och berättade att han hade träffat den här nya personen. Som inte var någon ny person för mig, utan hon hade funnits i periferin av våra liv. Det var en tidigare kollega till oss. Och det första som hände var ju att hon tog över på en gång ganska intensivt. Eller allting tog hon över, hela föräldrarrollen tog hon på sig. Och jag upplevde väl att han lämnade över det ansvaret också. Han var med på det. Men hon gick över gränsen. Till en början så hade vi till exempel en anteckningsbok som vi skrev i, ja, vad som hade hänt under veckan för barnen och vad som skulle hända nästa, vad, om barnen hade reagerat på någonting och så vidare. Jag minns inte om du hade svårt att prata med varandra, men, eller om det var så att jag fick inte prata med honom helt enkelt. Och den fyllde hon i och skrev långa utlägg, och det tyckte jag var lite så här, men nu är det ju inte du som ska fylla i den, utan nu är det faktiskt på honom jag har barn tillsammans med. Varför lägger du, alltså du behöver inte, du kan komma in om ett halvår kanske och ta över föräldrarollen, men just nu så är vi nyseparerade, barnen behöver oss båda som sina föräldrar och bara backa.
Såg du en stor förändring hos honom?
Inte till en början. Men när det började så var det med väldigt stora steg. De få gångerna vi träffades så var det väldigt aggressivt. Och sen så var det mejlades en hel del. Och hans språk var väsensskilt från det sättet han brukade skriva. Och då tänkte jag att men det här är inte han som skriver, utan det är hon som skriver. Vi hade letat tillsammans i över 10 år. Det här är inte ditt sätt att uttrycka det på, men nej.
Märkte du på dina barn? Hade ni dem liksom varannan vecka? Mm. Hur var första tiden med dem?
De dagarna vi bytte, de kom tillbaka till mig, så var de alltid väldigt arga. De var spända och de var nervösa, aggressiva, svåra att nå på något sätt. Och sen så var det alltid på kvällen så hade jag alla tre i sängen liksom, som skulle ligga nära, nära, nära.
Vilka mer saker hände där? Alltså, kan du berätta några situationer vad dina barn råkade ut för?
I början så vet jag ju inte riktigt. Men ganska tidigt så, ja, det var jättekonstigt. Jag skulle överlämna dem efter en jul. Och det yngsta barnet ville inte kliva ur. Och jag ringde upp till pappan och sa att nu, hon vill inte kliva ur. Kan vi liksom köra runt ett tag så kan du komma och hämta henne när du har ätit klart. För hon vill att du hämtar henne. Nej, det gick inte. Du får lämna henne nu. Så, men hon är så liten, du får komma ner och hämta henne. Nej, jag gör inte det. Och då kom hans fru ut istället. Och sen blev det någon slags... hon plockade upp henne helt enkelt väldigt abrupt. Varpå barnet skriker och släpp ner mig, jag vill inte, mamma, mamma, mamma. Och det blev en dragkamp nästan, och sen så kände jag att jag kan inte dra henne hårdare i armen nu, för då kommer jag liksom rycka axeln ur led på henne. Så jag släppte, varpå kvinnan satte ner henne på marken och Ja, jag fick en sån utskällning och hon skulle anmäla mig till SOS och så vidare. Och sen så gick de i alla fall iväg. Och när de kom tillbaka så berättade barnet att de hade varit iväg till sjukhuset. För att då hade hon blivit skadad. Och så bara, men gud, på vilket sätt har jag skadat henne? Alltså den här kvinnan då. Och då sa, nej men det var ingenting, det var bara lite, du hade väl rispat henne lite på handen liksom, så att skinnet var lite uppfläckt. Och det blev senare en polisanmälan för misshandel. Och det var den första utav fem.
Jag vet att du också berättade om att hon tvingade dem att stå upp på natten.
Men hon kunde komma in på nätterna och lysa på dem med sin mobiltelefon och de skulle ligga rakt i sängen när de sov. Eller så fick de inte sova alls vissa nätter. De behövde stå upp vissa nätter och fick inte sova. Hon tvingade dem att bråka med varandra. Hon kunde uppmana dem att slå henne så hon fick en anledning att slå tillbaka. Hon fick ett av barnen att klä sig naket och springa naken runt i husen när de tittade på allihopa.
Hur har du fått veta allt det här? Har de berättat det?
Ja, vissa fragment har de berättat. Och vissa saker har jag läst i domen som kom faktiskt.
Jag vill också fråga din man där, din exman. Försökte du inte prata med honom?
Jo, jag försökte nå honom. Jag försökte ringa, jag försökte mejla. Och det var liksom ingen idé. Det var bara, vi ska inte ha någon kontakt. Vi får ta allting med henne. Allting som gäller barnen får du ta med henne. Jag kunde inte nå honom. Hans familj, egen familj kunde efter några år inte nå honom heller längre. Han såg upp på bekantskapen med hela sin familj. Jag har haft sådana minnesluckor för att jag har varit så stressigt. Men jag vet att de skulle upp och gifta sig. Och då hade vår yngsta börjat gråta och bett honom att de inte skulle göra det. För de skulle bli lämnade med en barnvakt över helgen. Och då hade den här kvinnan, jag tror att det var så att hon hade örfilat henne och sen sparkat henne när hon låg på golvet. Och då hade väl han gjort ett försök att bryta in och säga att det där var inte okej. Varpå hon hade sagt att du kommer aldrig mer mellan mig och barnen. Man har ju hört också hur de har blivit misshandlade genom väggarna. Det framkom ju senare när allt uppdagades att även han var misshandlad. Jag kunde inte ge barnen någon information om vad som skulle hända, upptäckte jag. För att då använde de det och spelade ut mig fullständigt. Vi skulle iväg på en utlandsresa, jag och barnen. Och jag kom på att jag kan inte fråga honom om passen, för då kommer han veta att vi åker. Då kommer det sättas käppar i hjulet och vi kommer inte kunna åka och så vidare och så vidare. Då var det någon som informerade mig om att man kan göra såna internationella ID-kort. Och på den tiden behövde man bara en förälders godkännande. Så det gjorde ju det och jag kunde inte berätta för barnen förrän bara någon dag innan vi skulle åka. När jag hade barnen, för då visste jag att han kunde inte behålla dem hos sig. Och jag informerade honom i ett mejl. Ett av barnen informerade honom muntligen och sa att vi ska åka bort. Och sen när vi var borta så kom det telefonsamtal där han var fullständigt rabiat och bara skrek i luren och sa, om du inte kommer hem, jag skiter i hur du kommer, om det är båt, flyg eller tåg, så kommer jag polisanmäla dig för kidnappning av barn. Om jag inte gjorde som han eller hon, de sa, så var det, så skulle det gå ut över barnen eller så skulle det hamna i någon utredning som SOS gjorde där och då under tiden, och då framstår man inte som särskilt samarbetsvillig i de rapporter som SOS skriver, som sedan tingsrätten läser. Och tingsrätten läser ju bara rakt upp och ner svart på vitt och vet inte vad som har hänt bakom. Och då, jag var bara tvungen att gå med på allting. Det hade eskalerat, det var ju ja, som jag sa, fem polisanmälningar. Jag hade fått så mycket trakasserier om vilken dålig människa jag var och mamma och syster och kollega och vän och så vidare. Jag var ganska nedbruten och sen så kom vi till en period där jag fick ett mejl där det var att barnen vill inte komma till dig någon mer. De var nog rätt hjärntvättade, men de var ju också hotade hela tiden, så de valde att bara för sin egen överlevnad liksom att följa vad hennes direktiv.
När du inte får tillbaks barnen, det måste vara helt fruktansvärt.
Ja, alltså jag försökte flera gånger få kontakt med barnen. Och då fick jag ju, då svämmade ju mejlkorgen nästan över av att jag trakasserade barnen. Jag var psykiskt störd och du kan inte hålla på så här. Han kontaktade skolor och rektorer och det ena med det femte. Och om jag kontaktade barnen, försökte kontakta barnen och skickade, jag skickade kort och vi skickade mejl och vi ringde. Det var helt tvärtyst. När jag inte hörde av mig, då fick jag ju höra att du bryr dig inte. Är du verkligen barnens biologiska mamma? Hur kan du göra så här och du inte... Så hur jag än gjorde så var det fel. Till slut så, alltså jag fick gömma mig på skolavslutningar och på konserter. Jag har legat ner i kyrkor bakom pelare och försökt att få andra föräldrar att ta kort på barnen och bara...
Har du några fler så här väldigt starka exempel på vad som hände som du minns och som verkligen har gjort dig fruktansvärt ledsen och förtvivlad?
Att de blev så hjärntvättade eller så rädda för att ha någon kontakt med mig, att de valde att inte ha. Någon gång så var vi på, eller jag hade blivit kallad, eller barn, det här var när vi inte sågs, utan vi hade fått en inbjudan till någon avslutning, någon aktivitet som barnen hade, och jag gick dit i hopp om att få se barnen bara. För det hade jag inte sett dem på väldigt länge, och de dyker upp efter en stund och jag ser på barnen att de är superrädda. Det är bara, nu kommer det bli konflikt liksom. Våra äldsta säger, vad gör du här? Gå härifrån. Försvinn. Du får inte vara här. Alltså, jag har all rätt att vara här. Jag vill bara se er. Jag har inte sett er på jättelång tid. Och då ställer sig den här kvinnan. Det är en väldigt stor, lång kvinna. Och hon ställer sig framför mig så att jag har nästan hennes bröst in vid näsan. Liksom. Och så säger jag, så kan du vara snäll och flytta på dig? Jag kan inte ta kort på barnen. Liksom. Dina bröst är i vägen. Och då säger hon bara, ja, visst är de fina. Så står jag bara tyst kvar och så säger hon lutar sig framåt liksom och väser i örat på mig. Lämna lokalen på en gång. Det är jag som är mamma nu i den här familjen. Och bakom henne står då tre livrädda barn. Och så vänder hon sig dem och så säger hon så här, okej, ska vi stanna kvar här och få hela dagen förstörd? Eller ska vi gå härifrån? Och så går de bara därifrån och jag stod och knöt näven i fickan och tänkte så här, jag kan inte bryta ihop här nu, jag måste bara stå kvar och hålla ut. Och så när de hade försvunnit ut ur lokalen så vet jag att jag bara gick och satte mig i bilen och bölade. Innan de försvann helt och hållet, då kom bara de två yngsta, för den äldsta hävdade han ville absolut inte komma. Och de kom och de var så matade med, det var ungefär som att vara förprogrammerade med vad de skulle säga och hur de skulle agera. Och om jag försökte bryta det samtalet och prata om någonting helt annat så återkom de hela tiden. Och de bara upprepade, det var som att man hade som ett mantra som de körde. Liksom. Det var sanningen. Man fick lust att bara ruska om det. Man bara sluta vara sådär, liksom kom tillbaka till ert vanliga jag. För det här är inte ni. Jag såg det i deras ögon och jag vet... Så här, mammainstinkt att bara, det här är inte dem, det här är inte ni. Ibland kan jag ha känt att jag blev arg på dem, att de följde hennes direktiv så slaviskt, men jag vet ju samtidigt att det, eller jag intalar mig att det är ett sätt att överleva. Alltså hon var helt sjuk, hon satt och klockade dem, hon visste när bussen gick från skolan och då skulle det ta si och så lång tid med bussen och sen skulle det ta så lång tid att gå från busshållplatsen hem, och var de försenade så var det bara spö. Jag vet att de skulle flytta, det här ett av barnen återberättat för mig, de skulle flytta, det fick hon reda på bara dygnet innan, de skulle flytta, byta kommun. Och då hade kvinnan sagt att om du inte packar tillräckligt snabbt så måste du flytta till din mamma igen, och det kan ju inte vara mer än det värsta som finns på hela jorden. Var på vår dotter, hon sa att jag packade allting super långsamt. Jag ville inget heller än att komma hem till dig. Jag blev så ledsen. För då förstod jag någonstans att hon ändå fattade att allting bara var hittepå kring mig. Hon sa att hon packade så himla långsamt och sen så kom hon på att om hon nu skulle bli lämnad kvar, då skulle hennes två systrar bli kvar med den här kvinnan. Och det kunde hon liksom inte leva med. Man blir så manipulerad och så hjärntvättad själv, fast jag inte levde i själva misshandeln på det sättet. Men att inte kunna vara med sina barn och höra det här också. Och då kom det någon ny twist igen, kom jag ihåg. Jag hade väl lite sådär andats ut för att det inte var någon twist som låg och bubblade. Men då kom det någonting nytt och då vet jag att jag bara en dag så här, nu orkar jag inte. Nu orkar jag nog inte gå upp mer. Så bestämde jag mig för att nu åker jag och slänger mig från Västerbron. Jag orkade inte mer då. För att det var så, det var ständigt någonting liksom. Det var antingen pengar kring barnen eller så var det antingen så traumatiserade jag barnen eller så brydde jag mig inte om barnen. Och så var det ständiga tvister. Liksom och brydde jag mig inte så var det inte heller bra. Jag visste inte vilket ben jag skulle stå på till sist. Och stress. Jag var tvungen att tänka ut vartenda grej som jag skrev. För att, som jag tror att många psykopater har, liksom, de vänder kappan efter vinden hela tiden. Dagen som det inte blev någon självmord så åkte jag hem och bara okej, nu är det nya tag som gäller. Nu är det bara att inte ge upp utan bara ta en timme i taget.
Kände du att du hade hjälp eller stöd från någon person?
Inte myndigheter. Men jag hade ett fantastiskt nätverk, min familj. Jag hade aldrig klarat utan min familj. Jag fick åka hem till min bror och klämma på hans barn, liksom hänga med hans ungar. En vän som bodde hemma med mig med sina barn under en period. Bara så här, finnas till och stötta. Ge inte upp, du får inte kasta in handduken. Det går inte, du kan inte överge dina barn.
Kan du berätta mer när polisen blir inkopplad? Kvinnan får sin dom?
Det hade gått 2,5 år och jag hade varit på den nya kommunen. Och bara, ni måste hjälpa mig för nu har det gått så lång tid. Jag vet inte liksom vart jag ska vända mig längre. Ni måste läsa igenom akten och så måste jag be för hjälp. Och det hade de gjort. Och de tyckte att det var väldigt konstigt att den gamla kommunen inte hade agerat. Och då var jag uppe hos dem en måndag, kom jag ihåg, och pratade med dem. Och de sa att vi ska göra allt för att hjälpa dig och liksom träffa barnen. Och då var jag, vet jag, överlycklig. För jag tänkte att även om jag kanske får prata med barnen via en medlare så får jag i alla fall liksom prata med barnen och träffa barnen. Och så gick veckan och så var det långhelg torsdag och fredag. Och sen på måndag vet jag att det var på jobbet väldigt tidigt. Och så ringer de igen och säger att hon säger bara hej, det är jag. Jag vill bara säga att barnen mår bra och de är i säkerhet. Vi vill att du kommer in på en gång. Så jag fick skjuts dit. Så säger hon så här, återigen, barnen mår bra. Nu är det så här att i helgen så snattade de och man tog dem. Och så sa hon, nej men det är faktiskt något bra för att när de hade snattat så tillkallade man ju polis. Och då berättade barnen att de blivit misshandlade under alla år. Och då hade man tagit in pappan. Och frågat honom och då hade han erkänt att det barnen sa var sant. Och då hade man fört bort de fyra till en skyddad ort. Och så hade man åkt hem till dem och häktat henne. Hon nekade till allting men hon fick 2 år. Och sen sin vana trogen så överklagade hon. Och då la hovrätten till 6 månader.
För dina barn när de sen kom tillbaks till dig, hur pass förändrade var de? Hur var det för dem att komma ur den här hjärntvätten?
Jag var ju extatisk över att barnen hade vågat berätta. Och ett barn berättade sen att gud, när vi hade sett mamma så tänkte jag att jag ville följa med dig hem på en gång. Det var ju mamma, det var ju precis som vanligt. Jag tycker att vi har en jättefin kontakt idag. Liksom. Det är klart jag har tagit på krafterna från båda håll. Och ibland har det ju blossat upp konflikter där jag inte vet hur jag ska hantera Och där de säkert har känt att jag har varit orättvis.
Alltså komma in i den rollen så här, och sen vetskapen om allt som de har utsatts för och hur förstörd man själv har blivit och de har blivit äldre, alltså det är ju kaos.
Ja, det är kaos. Barnen fick ju såklart akut hjälp och stöd och samtal och så vidare, och han fick stöd och samtal och jag lämnades bara i, men du ska bara vara glad att allting har löst sig lite grann. Och så ska jag samexistera som förälder med en person som jag inte har något som helst förtroende för. Och jag har inte fått ett förlåt. Jag förstår inte hur pappan hamnade i det här. Alltså från att ha varit en person som jag tyckte jag klok, begåvad, intelligent. Hur hamnar man i klona på en människa som är så sjuk i huvudet? Jag menar, han hade ju lätt kunnat... Alltså vi har ju suttit i tingsrättsförhandlingar när jag vet att han har ljugit så det bara sjunger om det. Och jag menar på att det här har ju kunnat säga det, att det sitter en person på andra sidan dörren ute i korridoren nu som slår mig och mina barn, kan ni hjälpa mig? Jag vet att hon hade kunnat gå ett steg längre. Det har jag hört liksom. Att det var en sax inblandad och vår dotter trodde att hon skulle få den mellanskulderbladen i ryggen liksom. Sjuk i huvudet. Hon är den enda som psykopaten som jag haft riktigt, riktigt nära kontakt med. Men det där att hur gör man när man har barn tillsammans med någon som är gift med en psykopat och som tar över allting? Du är helt utlämnad.
Har du förändrat dig mycket, om vi säger den kvinnan du var innan allt det här hände och sen den du är idag?
Rent logiskt kan jag ju förstå att jag har varit väldigt stark, fast ibland så tror jag att jag har varit knäpp i huvudet. För man tror ju på allt det här som man får höra, att man inte är vattenvärd till slut. När liksom man mals ner efter 7 år och när man har barn som inte vill vara med, då tror man ju till slut. Fast jag vet att jag har varit quite the contrary. Sen har jag ju svårt med förtroende. Och sen har jag ju extremt svårt för avsked. Liksom. När folk försvinner så blir jag ju som... Ja, men då hamnar jag i det här igen, att jag inte är värd någonting.
Vad är det som har gjort dig mest frustrerad, besviken och förvånad?
Om man inte ser till hur pappan och hans fru har agerat, så är det nog hur hela systemet fungerar och alla turer och hur lång tid det tar. Och hur man tänker också rent juridiskt, så här, moral och etik. Glöm det. Det finns ingenting som heter etik och moral. Liksom. Inte i mitt fall fanns det inte det i alla fall.
När du äntligen får träffa dina barn, den lyckan alltså, den måste ju vara helt ofattbar.
Jag kan ju fortfarande... Ja, gud ja. Jag är snuskigt stolt över mina barn. Eller mina, över barnen. Jag har sagt till dem att är det någon gång man ska ha medalj för att ha snattat, så är det ni. De var så starka i sig själva att de tog saken i egna händer. Vilket deras pappa inte kunde göra. Och det är klart att jag kan gå in på nätterna ibland när de sover fortfarande. Gå in och bara, gud, de är tillbaka. Det är helt obegripligt. Och att de är så... fina som de är idag, trots allting som de har gått igenom.